Välkommen till ännu ett program ifrån Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är den femte delen i serien om saligprisningarna i Bergspredikan. Jesus saligprisningar, de finner man i Matteus evangeliums femte kapitel där Jesus talar om vad som är det goda livet, salighet och hur man lever i harmoni med Guds vilja och plan. Och vi har gått igenom fem av de här saligprisningarna och har därför tre stycken kvar. Så vi ska börja med en gång. Jag ska bara säga att om du har missat något av de tidigare programmen så finns de på maranata.se eller i Maranata podcast i din podcast-app på telefonen. Vi börjar med att läsa i Matteus kapitel 5 och vers 8 där det står så här: saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Och så ska vi se då på två saker i just den här saligprisningen. För det första vad det betyder att vara renhjärtad och för det andra vad det betyder att se Gud. Och jag tror att man spontant har en ganska god förståelse av vad renhjärtad betyder. Man tänker nog att det är att vara utan synd, utan falska motiv, att man är genuin. Ett barn kanske, eller någon som verkligen är en ärlig person, kan man säga, är renhjärtad. Eller jag vet inte om man kanske ska använda just ärlig. Ärlighet kan ibland gå två vägar. Det är många som är ärliga, men som samtidigt är otrevliga. Eller som är syndare helt enkelt. Bara för att man säger att man är ärlig mot sig själv och jag kan bara vara ärlig, så betyder inte det nödvändigtvis att man är renhjärtad. Men jag tror jag förstår lite vad som ligger i det här ordet. I vår tid så står väl hjärtat framförallt som en symbol för kärleken, skulle jag tro. Man talar om hjärtliga och att ha kärlek i sitt hjärta och så vidare. Men på Bibelns tid så talar man ofta om hjärtat som någonting mycket mer, som centrum både för känslor och personlighet. Den inre människan, tänkte man, den befinner sig i hjärtat. Så man ska inte tänka på att vara renhjärtad bara som att det handlar om ren kärlek, även om det innefattar även det. Men det handlar om mer än det, det handlar om att vara genuin som människa helt enkelt. Och Bibeln säger också en hel del om det, att vara ren och ha ett rent hjärta. Ett exempel på det är psalm 24 som talar om hur man får tillåtelse att träda upp på Guds berg, alltså in i Guds helgedom och träda in i hans närhet. Där står det så här, psalm 24, vers 3-5. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Och det här är då samma tanke som det Jesus säger i Matteus 5. Där säger Jesus att de renhjärtade ska få se Gud. Men här så står det då att de får komma in i hans helgedom. Och det handlar ännu en gång, som det har gjort om så många av de här saligprisningarna, så handlar det om närheten till Gud och kunskapen, eller kanske framförallt det att känna Gud personligen. Men det är ju väldigt sällan så att människor har rena hjärtan. När det talas om Noas tid i Bibeln så står det så här i första Mosebok kapitel 6 och vers 5 står det: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Alltså, det fanns inget rent i deras hjärtan och därför så drev de här människorna längre och längre bort ifrån Gud. Och det här har varit mänsklighetens problem genom alla tider. Det var på det sättet det var med det i tankarna som profeterna talade till Israels folk för att varna dem om domen som var på väg ifrån Babylon. Kan ta som exempel i Jeremia kapitel 4 vers 14 så står det: tvätta bort ondskan från ditt hjärta, Jerusalem, så att du blir räddad. Hur länge ska onda tankar bo i ditt bröst? Här talas det om hjärtat och bröstet som centrum för den här ondskan. Och någonting liknande säger Jesaja i sitt första kapitel där det står så här. Tvätta er, det står från den 16 versen, tvätta er, gör er rena. Ta bort era onda gärningar ur min åsyn. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta, tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om en era synder är blodröda ska de bli snövita. Om en de är röda som scharlaken ska de bli vita som ull. Och om ni är villiga och lyssnar ska ni få äta landets goda. Och så långt Jesaja. Några verser tidigare i den här texten så sa Gud att folkets problem låg just i deras hjärtan. Och här så talar han om att rena sig, alltså att bli renhjärtat. Och hur renar man sig? Ja, det handlar om en omvändelse, säger Jesaja. Ta bort era onda gärningar, sluta göra det som är ont, lär er att göra det som är gott. Sök det rätta, tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak och så vidare. Det är sättet som Gud kallar oss, eller det är det som Gud kallar oss till. Och sen säger han också att vi kan gå till rätta med varandra. Om era synder än är blodröda så ska de bli snövita. Så det finns en förlåtelse för de människor som har orena hjärtan. Så när Jesus säger det här, saliga de renhjärtade, så står han i en verkligt solid profetisk tradition där man många gånger har talat om det att vara renhjärtad. Och om det här låter dömande på något som helst sätt eller utpekande, så är det verkligen poängen i det Jesus säger. Jesus manar till att söka ett rent hjärta. Och anledningen är, som vi har sett tidigare, just det här att man ska kunna se Gud. Och låt oss säga någonting om det då, för vad menas det med att se Gud? Vi kan säga så här, det finns många sätt att uttrycka meningen med livet på, enligt Guds ord. Det finns många som har åsikter om vad som är meningen med livet, men enligt Bibeln och vad den kristna tron, Vad är meningen med livet? Och om du frågar en kristen vad meningen med livet är, så kanske de säger sånt som att, ja, att komma till himlen, eller att få möta Jesus, att älska Gud och att älska sina medmänniskor, att göra Guds vilja, gå på Guds väg eller någonting liknande. Och det är absolut inte fel att säga på det sättet. Men jag måste säga, jag har försökt dyka ner i vad de bibliska begreppen är för meningen med livet. Vad är målet med tillvaron djupast sett? Och jag skulle nog säga att man kan uttrycka det med olika begrepp. Bland annat det som jag har nämnt här. Kanske ännu närmare det här som jag har nämnt flera gånger, som också står i en del bekännelseskrifter. Att ära Gud och glädja sig i honom. Man kunde också ha sagt att vara ett uttryck för Guds kärlek på jorden. Någonting i den stilen. Men ett sätt att säga någonting som ligger väldigt nära kärnan för vad just målet med livet är, det är det här att se Gud. Och att se Gud, det är någonting annorlunda. Det är någonting annat än att tjäna Gud eller att säga att göra Guds vilja till exempel. Det är inte någonting totalt annorlunda, men det är ett lite annat perspektiv. Att se någon, det handlar om att lära känna den personen. Inte bara förhålla sig till den personen som en tjänare. Och när man lär känna någon, som man attraheras av naturligtvis, så förvandlas man till att bli mer lik deras bild. Så ett annat sätt att uttrycka det här djupet på, det är att säga att meningen med livet är att bli lik Gud. Och lik Gud, det blir man genom att se på honom. Och det är inte självklart det här att få se Gud, att det är liksom så naturligt. Ja, jag vill gärna se Gud. Bibeln säger många gånger att man inte kan se Gud och överleva. Jag kan ta tre exempel. Först ifrån Andra Mosebok 33 och vers 20 där Gud säger till Mose: men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Och i Johannes 1 och vers 18 så säger Johannes så här: ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Och aposteln Paulus säger i 1 Timoteus 6 och vers 16, helt mot slutet av det brevet, så säger han om Gud då: han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så samtidigt som det här är sant, att man inte kan se Gud och överleva, så talar Bibeln också många gånger om personer som faktiskt ser Gud. Och den talar också om hur viktigt det är att se Gud, att stå inför hans åsyn och så vidare. Några exempel på människor som såg Gud är till exempel Jakob sa efter att han hade brottats med Gud i 1 Mosebok 32, så säger han: jag har sett Gud och ändå får jag leva. Han var förundrad över att han hade överlevt det mötet med Gud. I Andra Mosebok kapitel 24 så står det om Mose och Aron och 70 av Israels äldste som mötte Gud på toppen av Sinai. Och där står det att de såg Israels Gud men ändå överlevde de. Och sen i profeten Jesaja kapitel 6 så står det att Jesaja såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Så det här är då exempel på folk som på något sätt har sett Gud. Man kan också se på verser som talar om hur viktigt det är att ha ett förhållande till Guds åsyn, att verkligen få se Gud. Till exempel den välkända prästerliga välsignelsen eller aronitiska välsignelsen säger så här, nej, från 4 Mosebok kapitel 6 vers 24-26, där det står: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Och här är just det här ansiktet eller åsynen så väldigt viktig i den här texten. Välsignelsen ifrån Gud, det är att få stå ansikte till ansikte med Gud. Att han låter sitt ansikte lysa över oss. Och jag tror att lösningen på det här kruxet, det här, den här gordiska knuten som det kan vara att se det här och säga, men vadå, ska man se Gud eller ska man inte se Gud? Jag tror att lösningen på det är Jesus Kristus själv. Han är lösningen på både den ena och den andra delen av den här saligprisningen. För hur ska vi kunna bli rena i våra hjärtan? Bara genom att sätta tro till det som Jesus har gjort för oss när han dog för våra synder. Det är det som renar oss ifrån all synd. Och för andra, hur ska vi kunna se Gud? Jo, genom att Gud har blivit människa i Jesus. Aposteln Johannes, han säger så här om Jesus i det första kapitlet, tror det är den 18 versen, där det står: och vi såg hans härlighet, en härlighet som en enfödd son har från sin far. Så saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Och det är bara med rena hjärtan vi kan komma inför Gud. För han ser igenom all vår falskhet, all ytlighet som vi har, allt skrymteri eller hyckleri, för att använda ett nyare ord. Inför honom så är allting uppenbart. Så när vi möter Guds åsyn, så ja, då är det helt naturligt att vi faller ner som profeten Jesaja gjorde och ropar med hans ord: ve mig, för jag har orena läppar. Man upptäcker sin orenhet i mötet med Gud. Men pris ske Gud, så finns det verkligen en rening ifrån den här synden. Det finns ett sätt att närma sig Gud. Och sen kan jag ju inte gå vidare utan att nämna den här kända berättelsen från Sovjetunionen, om du till äventyrs inte skulle ha hört den. Jag vet inte om den stämmer, om den är helt sann, så vi får ta det med en nypa salt. Men så här sägs det att ryssen Yuri Gagarin, han var ju den första personen som befann sig i rymden, eller befann sig i en bana runt jorden 1961. Och som den väldigt nationalistiska och ateistiska supermakt som Sovjet ju var, så var en av sakerna som man hamrade på, det var att man sa så här: Gagarin, han har varit i rymden och det var ingen gud där, han såg ingen gud. Och det berättade man bland annat då i skolor i hela Sovjetunionen: Gagarin har varit i rymden men han såg ingen gud. Men då var det då en liten skola som en liten flicka i en skola som räckte upp handen och sa till sin fröken så här: fröken, hade Gagarin ett rent hjärta? Och läraren förstod inte vad det hade med saken att göra, så flickan sa: ja, men Bibeln säger att saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Och det är sant. Oavsett om historien är sann eller inte, så är det sant det här. Så syndare, rena ditt hjärta vid Golgata. Vi hinner med en salig prisning till, för Jesus sa ju så här då i vers 9 i Matteus 5: saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Lägg märke till det här, att Jesus inte säger att de som skapar frid är Guds barn, men att de kallas Guds barn. Och jag vet inte, det kanske är en petitess från min sida, men följ med i den här tanken. De som tillhör Gud, de är ju hans barn, naturligtvis, så är det. Jag säger inte att de inte är det och att de bara kallas det. Men om någon kallas för någonting, om jag kallas för någonting, så är det andra människor eller andra som kallar mig för det. Och då får man ju fråga sig då, okej, ska jag kallas Guds barn? Vem är det då som kallar oss för Guds barn? Och varför gör de det? Det kan ju vara både Gud och änglar och människor som kallar oss för Guds barn. Och jag tänker att när man kallas för någonting, så är det en bekännelse från de som ser dig om vad du är för slags människa. Vi har till exempel en på jobbet som vi kallar för knusern på norska, alltså krossaren. För att han tycker om alla rivningsjobb han får. Han tycker om att krossa saker och ting och riva saker och ting. Så vi kallar honom det för att han har en viss karaktär. Och om nu Gud, människor, änglar eller vem det än skulle vara kallar oss för Guds barn, så måste man ju fråga sig, varför gör de det? Och jag skulle tro att ett sånt erkännande kommer från just det här att de ser någonting av Gud i oss. Om någon till exempel säger till mig, ja, du är verkligen Mikaels son, eller du är verkligen Susannes son, så kommer det sig av att jag ser ut som eller beter mig som min pappa eller mamma då. Och jag vet inte om jag är så tydlig som jag vill här när jag säger det här, men jag kan säga det på ett annat sätt. Guds karaktär, vem Gud är, Guds karaktär, det är att han skapar fred. Han önskar fred, och när vi härmar honom, när vi följer honom genom att skapa fred där vi kan, ja, då härmar vi vår Gud, och därför kan vi med rätta kallas för just Guds barn. I Jesaja kapitel 9 så kallas Jesus för fridsfursten. Det står ju där från den sjätte versen: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar virar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det finns en psalm som säger så här, psalm 46 och vers 10, säger om Herren så här: han stillar strider över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet, bränner upp vagnarna i eld. Så fred är Guds mål. Fred mellan Gud och människor, fred mellan människor och människor, och fred mellan människor och skapelsen. Gud är inte först och främst en krigets gud, han är fredens gud. Och Bibeln säger att Jesus är vår fred. Den säger att han kom för att skapa fred, för att bryta ner fiendskapen mellan människor och Gud och mellan människor och människor. Det är Guds prioritet. Han vill att vi ska leva i fred på jorden, och han är fridsfursten, och han är ute på ett fredsuppdrag, och han har sina, om vi ska säga så, fredsbevarande styrkor. Och när man tänker på det här, Guds karaktär, vem han är som person, då tror jag att vi behöver ta en stund i självrannsakan. Att vi tar en stund och tänker på oss själva i förhållande till de här saligprisningarna. När vi tänker på saligprisningarna, vad gör det med oss? Och Bibeln säger så här i Romarbrevet kapitel 12 och vers 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Och jag har hört en del tala över den här versen. Och ibland och citerar den i sina predikningar och bibelstudier och så. Och ibland så säger de saker som till exempel, ja, man ska ju hålla fred med människor så långt det är möjligt. Men han säger ju ändå så långt det är möjligt. Och ibland så är det naturligtvis inte möjligt att hålla fred, säger man. Och då frågar jag mig, okej, men är det poängen i texten? Och det är det naturligtvis inte, att man ska tänka, ja ja, men ibland så är det inte möjligt. Men vi går fria så länge vi har gjort så gott vi kan. Paulus emfas i den här texten, det är håll fred så långt det är möjligt. Han talar om fred till nästan varje pris. Fred som en prioritet, fred som ett mål. Och vi vet redan att det inte alltid är möjligt, just därför att människor inte alltid söker frid. Psalm 120 säger till exempel i de två sista verserna där, länge nog har min själ bott bland dem som hatar frid. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord är de redo till strid. Och det är sant, så är det ibland, och så är det i vår värld. Det finns de som hatar frid, som inte vill ha frid, och vi får inte gjort någonting med det. Eller vi får gjort något med det, men vi kan inte skapa frid om inte människor vill det. Det är de som, det måste vara frid från båda sidor så att säga. Men ibland så misstänker jag att man använder det här, den här retoriken för, som en ursäkt för att inte kämpa för frid. Mänsklighetens lycka är ju ändå att Gud inte gav upp sitt fredsprojekt. Att han inte sa, jaja, det gick inte. Han försökte skapa frid genom Adam, genom Enoch, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, David och så vidare. Alla de här bibliska personerna. Han försökte skapa frid med dem och genom dem, och det gick inte. Han försökte skapa frid genom långmodighet, genom stränghet, genom nåd, genom dom. Men det slutade alltid med strid. Vi valde fiendskapen och hatet. Så man kunde säga, men då har Gud gjort det han behövde göra. Men Gud gav inte upp. Han sände till slut sin egen son, och trots att mänskligheten vände sig mot sonen i upproriskt hat, så vände Gud det som kunde ha varit fiendskapens seger till en seger för friden. Det är just vid korset vi finner frid och fred. Det är där alla människor blir ett, och det är där vi förenas med Gud. Så se det här som en utmaning. Kristna, vi borde kännetecknas av det här. Målet, det som Jesus önskar att se, är att människor ska se på oss och kalla oss Guds barn. Därför att vi är lika nitiska för fred som det vår far är. Och till sist, angående det här med fred. Jag vill bara nämna en sista sak. Man kanske tänker att, ja, men Bibeln använder ju väldigt många krigiska bilder. Det sägs att vi är i en strid, vi har andens svärd och så vidare. Vi är kämpar i Guds här, och det är sant. Men när Bibeln talar om oss troende som soldater i Herrens armé, så är det med ord som beskriver att vi har en helt annan kamp att kämpa än kampen mot kött och blod. Så här står det i Efesebrevet kapitel 6, jag läser vers 13-17. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och när man läser det här ytligt så kan det verka lite krigiskt, eller hur? Pansar talas om, det talas om svärd och hjälm och sköld och vapenrustning. Men vad slags svärd är det? Jo, det är ordets svärd. Det är ord som är vårt svärd. Och vad för slags pansar är det? Jo, det är rättfärdighetens pansar. Och till sist, vad för slags skor är det den här soldaten har? Jo, skorna är beredskapen för fridens evangelium. Fridens evangelium, inte stridens evangelium. Paulus använder de här kontrasterna för att banka in i oss vad för slags strid vi har. Och striden är för friden. Vi är frälsningsarmén. Vi är fridens soldater. Vi är Guds barn när vi skapar frid. Och vi ska avsluta med de här orden. Och nästa vecka så ska vi se på den sista saligprisningen i den här raden som handlar om de som förföljs. Men kom ihåg det här och tänk på det här som vi har läst idag. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Gud välsigne dig. Vi ska avsluta det här podcasten med att lyssna på sången Underbar frid av Kristina Imsen i en tidig inspelning. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson och det här programmet, det har också sänts i närradio. Var gärna med och sprid de här programmen vidare, och om du vill komma i kontakt med Maranata så gör du det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Jag funnit en frälsare mäktig och god, en mästare härlig och blid, försonad från synden igenom hans blod. Jag nu har förblivande var